Örebropratarna 2022. En programserie med personliga berättelser och betraktelser där var och en av de medverkande på något sätt har anknytning till Örebro. Örebropratarna produceras av Gennebo Radio och Örebro-Kuriren och presenteras i samarbete med Företagarna Örebro, Kulturkvarteret, Radio 94,3, Region Örebro län, Örebro Airport, Örebro-kompaniet, Örebroporten samt Örebro universitet.
Den 7 april 2017, ungefär klockan 14.50, satt jag tillsammans med ett par arbetskamrater i vårt fikarum på Bergsgatan i Stockholm City. För en gångs skull en fredag eftermiddag hade jag tagit mig tid att bara sitta ner och prata en stund innan jag tänkte avsluta dagen och åka hemåt. Jag är biträdande polisområdeschef i Stockholm City och har varit det sedan januari 2015. Då kom det ett sms från vakthavande befäl vid regionledningscentralen. Ett misstänkt terrordåd på Drottninggatan några kvarter bort. Flera människor skadade och kanske flera avlidna. Den känslan glömmer jag nog aldrig. Det första jag gjorde var att ringa 3 samtal till mina döttrar. Jag frågade var de var och sa att de inte skulle åka kommunalt hem. Inget hade ju ännu kommit ut i media, men det skulle bara dröja några minuter innan det var känt av allmänheten och telefonnätet kraschade. Jag sprang ut i korridoren och bort till min chefskollega som också var kvar fast det var fredag eftermiddag. Han fortsatte springa till ett akut möte i polisregionen för högre operativa chefer. Vi kom överens om att jag skulle kalla ihop en lokal stab och leda den i Stockholm City, medan han tog en annan del av uppdraget nationellt. Jag och min närmaste kollega ringde runt och fick ihop bra personer till ett första stabsmöte där vi delade ut uppgifter. Ute på Drottninggatan och i stan i övrigt pågick ju redan ett massivt polisarbete med räddningsinsatser, avspärrningar, utrymningar och så vidare. Folk var på väg från jobbet och skolan. Människor gick i affärer och satt på restauranger. Allt vändes upp och ner på några minuter. Innan vi fick koll på vad som hade hänt och vilken omfattning den här händelsen innebar behövde vi snabbt få en överblick över vilka vi kunde sätta in på olika viktiga funktioner initialt. Det är märkligt hur snabbt allt gick. Mediatrycket blev ofattbart stort och det blev många spekulationer och felaktigheter som inte var till vår hjälp. Man trodde sig höra explosioner på flera ställen. Personal ringde in oavsett om de var i tjänst eller inte. Poliser kom in och ville jobba. Men vi fick säga åt många att vända tillbaka hem eftersom vi troligen skulle behöva vara uthålliga under flera dygn framöver. De som gjorde skillnad den här dagen var förstås personalen i yttre tjänst. När man ser bilder från händelsen ser man poliser som springer åt ena hållet och mötande människor åt andra. Det är det här jag tycker vårt arbete handlar om. Polisen ska tryggas säkerhet för andra. Vi ska vara de som tar över, hjälper till när andra sätts i säkerhet. Det är ett av de finaste uppdragen man kan ha i samhället och jag är stolt över och har oerhörd respekt för våra medarbetare. De är så modiga, välutbildade, respektfulla och kunniga i allt de gör. De gör skillnad för andra människor. Polisyrket är omväxlande. Allt vi gör ser ni inte, men vi finns där, i yttre och inre tjänst, på nätet till och med. Vi jobbar med grova brott, bedrägerier, brott mot barn både fysiskt och på nätet, våldsbrott och stölder. Vi jobbar tillsammans med andra mot narkotikan i alla led. Vi arbetar brottsförebyggande och utredningsmässigt. Vi jobbar med fjällräddning, har hästar och hundar, båtar och helikoptrar till vår hjälp. Ja, vårt uppdrag är omfattande och listan kan göras mycket, mycket lång. Jag är väldigt stolt över att vara en del av den organisation som arbetar efter värdegrunden engagerade, effektiva och tillgängliga. Jag heter Elisabeth Anestad och är polisområdeschef i Örebro län sedan början av 2019. Det här är mitt Örebroprat sommaren 2022.
Det slog mig den gången.
Jag kommer ihåg att jag satt i familjens bil, 6 år gammal, på vägen till en helt ny plats för att bo där. Spännande, lite läskigt men roligt trots det okända. Jag hade fått frågor från mina kompisar i Södertälje om vart vi skulle flytta. Gyttorp, säger pappa. Jaha, vad är det? Jag vet inte, men pappa ska jobba där. Vi landade in i en fin, nybyggd mexitegelvilla på en helt vanlig gata i Nora. Från den dagen återsåg jag aldrig mina kompisar som bodde på min gamla gata. Men som liten är man rätt anpassningsbar. Det här var i början av 70-talet. Och min mamma var hemma med mig och min bror. Vi var vana vid att kunna springa över till grannbarnen i radhuset och jag var trygg hemma. Jag kom att börja på lekskolan i Gyttorp. Där tyckte barnen att jag pratade konstigt. Vilket jag blev varse väldigt snabbt och därmed blev jag ganska tyst. Jag förstod verkligen inte vad det var som var fel. Ingen hade någonsin sagt någonting om hur jag pratade. Mitt minne är att jag trivdes med vissa saker. Som att pyssla, göra pärlplattor, klä ut mig och måla. Men att jag efter ett tag kände mig rädd eller illa till mods och inte ville åka dit mer. På fotot från leken ser jag en liten tjej med tofsar som ser blyg ut. Jag började skolan i Nora när jag var 7 år. Första skoldagen hade lokaltidningen en fotograf på plats som tog kort på några i min klass när vi hoppade studsmatta. Inte en sån där stor som dagens barn har, utan en liten låg studsmatta som vi var 5 stycken som trängdes på. Jag har kvar tidningsurklippet och kan fortfarande känna känslan av allt roligt, förväntansfullt, som låg framför mig och de andra. Jag älskade skolan och min fröken, nya kompisar som var snälla. Jag tog ofta sällskap till skolan med ett par killkompisar som bodde på samma gata. Det var på den tiden som föräldrarna inte curlade sina barn så mycket som jag själv gjort med mina barn. Vi gick till skolan i ur och skur när vi var 7 år. Vi korsade gator, skrattade, plockade blommor ibland och hade det allmänt roligt. Det är min minnesbild. Jag kunde läsa när jag började skolan och betraktades som duktig. Om man var duktig så fick man sitta för sig själv eller tillsammans med likasinnade om man jobbade för snabbt. Eller blev klar för andra. Det var något som jag och en klasskamrat fick göra många gånger. Stäng dörr och extra uppgifter. För man fick absolut inte jobba på i matteboken och komma före de andra. Jag vet att skolan är bättre på det idag. Men hade kanske önskat att även vi hade blivit sedda och inte bara killarna som var stökiga och som sedermera fick gå i obsklass. Vi blev osynliga och de blev synliga. Jag tror faktiskt varken att det gagnade dem eller oss. Men det var på den tiden man inte fick sticka ut åt något håll. Med det synsättet från vuxenvärlden är det ju inte så konstigt att barn snappar upp barn som är annorlunda. Någon var för tjock, någon hade det för fattigt hemma, en annan hade kläder som var köpta på fel ställe eller, gud förbjude, hemsydda, och någon hade en konstig dialekt. Barn var väldigt elaka mot andra barn, och det måste vi som vuxna se. Det gällde då och det gäller nu. Sånt man får höra som barn blir lätt en självuppfyllande profetia. Det präglar den man är och kan prägla den man blir i framtiden. En känsla man bär med sig. Jag tänker ofta på de som inte har klarat trycket från omgivningen när det gäller mobbing och psykisk ohälsa. Jag tror att det är viktigt att vara uppmärksam på de små signalerna. Jag har själv haft förmånen att känna mig trygg hemma, växa upp i en lugn omgivning och ha bra kamrater som jag litar på. Vissa har jag haft kontakt med under alla år och vissa har jag återfått kontakt med nu när jag kommer tillbaka till länet. Här kommer en låt från min uppväxt under 60- och 70-talet. Min musikintresserade mamma hade alltid radion på och det är en stor anledning till mitt eget stora musikintresse som också har gjort att jag är rätt bra på musikquiz.
Forever, never, 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 never,
Jag är rätt klar över vad det var som fick mig att landa i det yrkesval jag gjorde. Det var inte självklart, men så här i efterhand vet jag exakt var jag valde väg. Ingen i min familj hade vare sig varit jurist, polis eller något annat inom rättsväsendet. Ingen av mina föräldrar ställde något krav på att jag skulle bli det ena eller andra, men då gjorde rätt klart att det var bra om man läste vidare efter gymnasiet. I högstadiet tyckte jag om språk och ville nog egentligen helst bli lärare då. Jag hade lätt för engelska, läste franska och tyckte det var intressant med samhällskunskap, men var nog som de flesta andra förutom att hälften av min klass inte var på plats eftersom de antingen skolkade, jobbade eller drog benen efter sig i största allmänhet. I den omgivningen var det inte svårt att få bra betyg. När jag var 13 år, jag tror det var i sjuan, hade vi en temavecka när vi fick välja olika inriktningar utifrån vad man helt enkelt tyckte var roligt eller verkade intressant. En del valde växtfärgning, en del valde maskinskrivning och så vidare. Jag valde lag och rätt. Tänkte att det kan nog vara intressant att lära sig lite mer om samhället, lagar och regler. Jag kommer ihåg det som en bra vecka med mycket nytt, men höjdpunkten för mig var avslutningen som innebar att sitta som åhörare vid ett par rättegångar i Lindesbergs tingsrätt. De flesta tyckte att det var otroligt tråkigt, men jag var lyrisk. Så spännande och intressant att se spelet mellan de olika personerna i rättssalen. Jag tror att många av mina kompisar hade trott att det skulle handla om tjuvar och banditer, grova brott. Men istället var det en farbror som var åtalad för vapenbrott och något annat som jag inte minns. För mig var det främst upptäckten av hur rättsväsendet var uppbyggt, att det fanns en utredning, att det fanns en domare, en åklagare och jag tror i alla fall att den som misstänkt hade en advokat. För mig var det här början till ett beslut om mitt framtida yrkesval. Jag ville satsa på att bli jurist i framtiden. Jag ville vara en del av det där som verkade spännande, men också en del av det som gav människor en rättvis bedömning. Jag vet inte varför, men rättvisa har alltid varit viktigt för mig. Min början på gymnasiet var som en chock. Här hade alla bra betyg från början och det var väldigt mycket svårare än tidigare. Men nya kompisar på Lindeskolan, vyerna vidgades lite. Jag läste ännu mer språk, som tyska och latin, men var fortfarande till största delen inriktad på juridiken. Som 18-åring och med nytt körkort var det enda utestället Vickan, Victoria i Karlskoga för de flesta av oss. När jag tog studenten trodde jag att livet fanns bortom småstaden. Så det blev ett knappt år i USA som au pair. Lärorikt när det gällde att klara sig själv bortom hemmet. Men även med dålig ekonomi och slavjobb emellanåt. 12 timmars dagar med barnpassning. Men väldigt roligt med nya bekantskaper. Efter ytterligare en sommar med jobb på Coop i Nora var det dags att välja. Jag sökte äntligen in på juristlinjen och kom in i Uppsala som var mitt förstahandsval. Det var en helt ny värld. Människor från hela landet. Tala om att inte längre vara bäst i klassen. Mycket slit, inte särskilt roliga studier egentligen. Eftersom det till stor del handlade om att plugga för sig själv eller i grupp. Ingen praktik på den utbildningen inte. Men det glada 80-talet med utelivet i Uppsala, resorna till Medelhavet med kompisarna hemifrån, musiken och festandet uppvägde det mesta. Här kommer en låt från 80-talet som jag lyssnade mycket på. Efter sommarjobb på Coop i Nora från det jag var 15 år insåg jag att jag trots allt behövde något annat sista sommaren på universitetet. Sagt och gjort, jag sökte sommarjobb på ett fängelse. Jag tänkte att jag nog behövde se vilken typ av människa jag antingen skulle försvara eller åtala beroende på vilken bana jag skulle välja i framtiden. Advokatens eller åklagarens, kanske domarens. På anställningsintervjun på fängelset ställdes jag inför en rad oväntade frågor som till exempel: om du blir kär i en intagen, vad gör du då? Men hur tänker de? Har det verkligen hänt? Jag var förmodligen rätt naiv, för visst hade det hänt ett antal gånger. Men jag svarade förmodligen rätt både på den frågan och på andra, för jag fick jobb och gick utbildning inför sommaren. Jag trivdes väldigt bra på Österåkersanstalten utanför Åkersberga. Återigen nya bekantskaper i personalgruppen, men även väldigt annorlunda och lärorikt att träffa de intagna. Jag minns fortfarande många människöden från den tiden. En som var dömd för dråp som en annan person hade begått, men eftersom han var lågt begåvad fick han ta på sig brottet. En som var dömd för flera grova våldtäkter som i fängelset lärde mig hur man gör smörknivar i ene. Ytterligare en annan som kom från ett annat land och som var analfabet. Han var dömd till många års fängelse för grova narkotikabrott. Honom lånade vi barnböcker åt och lärde honom läsa svenska. En mängd personer som begått de mest fasansfulla brott. Här lärde vi oss att det inte är kriminalvårdens uppgift att döma. Det har andra redan gjort. Att tycka brotten är hemska är inte detsamma som att människan bakom dem är det. Ett förhållningssätt som imponerar. Att se människan bakom brottet, att inte döma. Vid årsskiftet blev jag erbjuden fast jobb på anstalten, trots att jag inte hade min juristexamen riktigt ännu. Någon hade sett mig och tyckte att jag skulle passa bra som ledare för avdelningen tillsammans med en person som var ansvarig för personalen. Så här halkade jag egentligen in på mitt första chefsjobb 24 år gammal och blev då ansvarig för en avdelning med 12 intagna i det så kallade narkomanvårdsprojektet som startats av anstaltschefen Ann-Britt Grünewald flera år tidigare. Jag pluggade klart vid sidan av jobbet och tog examen i mars 1989. På min avdelning fanns det många intagna vars liv på ett eller annat sätt gått snett, till stor del på grund av droger. 35-åriga män som såg ut som 15-åringar i kroppen, tänkte som tonåringar och som hade ungefär lika stor erfarenhet av livet. Ett liv kantat av droger, misär, kriminalitet och dåliga livsval. Många hade vuxit upp med missbrukande föräldrar och själv börjat missbruka alkohol och droger i tidiga tonår. Ibland står valen inte mellan bra eller dåligt utan mellan pest eller kolera. Efter ett drygt år på avdelningen blev jag uppringd av anstaltschefen som sa: jag vill att du tar ett vikariat som chef på häktet. När jag sa: men det kan jag inte, jag har aldrig ens varit på häktesidan, sa Ann-Britt Grünewald: det är typiskt kvinnor. Hade du varit man hade du sagt ja direkt. Jag vet att du kan och det är därför jag vill att du tar det. Hon gav mig ett dygns betänketid och jag tackade ja. Det är verkligen inget jag ångrar. Här fick jag ansvaret över hela verksamheten. Både personal, arbetsmiljö och häktade män och kvinnor. Jag kommer ihåg en episod med en polis som hade en utredning han skulle delge en häktad. Han ringde mig och ville att jag skulle vara med vid delgivningen. När vi träffades frågade han mig var häkteschefen var. Han trodde inte sina ögon när jag sa att det var jag. Jag kan förstå att det var udda med en 25-åring som chef när han förmodligen väntade sig en helt annan ålder på den han pratade med. Vid ett utvecklingssamtal med Ann-Britt efter en tid så sa jag att jag gärna ville vara chef och ledare i framtiden. Hon sa att hon absolut tyckte att jag skulle satsa på det. Hennes ord var, du har bara tre fel. Du är kvinna, du vill vara chef och du är ung. Det där sista det kommer att gå över. De två första får du lära dig att leva med. Ann-Britt var en stark chef och förebild. Hon såg mig och hon trodde på mig. Och i det här läget sökte jag mig till polisen. Det fanns en chefsutbildning och det var en verksamhet som intresserade mig med den bredd som yrket har. Jag kom in och tillsammans med 29 andra började vi utbildningen hösten 1991.
Du får vad du vill. Så det räcker till.
Genom utbildningen lärde vi oss allt från att skjuta och köra polisbil, göra korrekta ingripanden och husrannsakningar till att sen komma ut på en drygt 2 år lång praktik, både på polismyndighet, tingsrätt och åklagarmyndighet. För mig var ju det här helt perfekt. Jag fick ihop hela rättsväsendet i och med att jag redan hade sett slutet av kedjan genom kriminalvården. På min praktikplats fanns nästan bara män inom ingripande verksamheten. De poliser som ni ser på gator och torg och som kommer när man ringer. Av 100 poliser var 7 kvinnor. Dit kom jag. I ett turlag eller en arbetsgrupp jag kom till var alla män. Flera kollegor var riktigt trevliga och tyckte om dem. Men som ensam kvinna blev jag verkligen prövad. Den så kallade kulturen var bedrövlig. Särskilt när chefer inte var närvarande. Jag hade ett par killar i mitt turlag som pratade så mycket snusk de kunde när vi satt åt en natt. Endast för att provocera mig och se när jag skulle lämna rummet. Till slut frågade en av dem vad det var för fel på mig som satt kvar och inte ens verkade reagera. När jag berättade att jag hade jobbat på ett fängelse i 3 år och var van vid den sortens prat hos de intagna blev han tyst resten av tiden. Jag fick nog min beskärda del av prövningar. Jag lurades ut på fiktiva uppdrag av hundförare med kollegor som skrattade. Jag beordrades in av kommunikationscentralen som enda kvinna som kunde avvisitera en omhändertagen full kvinna som enligt kollegorna var äcklig. De trodde jag var lite fin i kanten och förmodligen att jag skulle vägra uppdraget. Men det var en självklarhet att göra precis allt jag fick i uppgift. Hur skulle jag annars kunna lära mig yrket? Under min praktik på spaningsroten fick jag jobba med ett spaningsmord. Jag och min äldre manlig kollega som för övrigt var en av de bästa och mest proffsiga jag har jobbat med fick inledningsvis jobba med ett misstänkt försvinnande av en ung kvinna. Så det var vi som hade all kontakt med hennes föräldrar. Vi gick runt i hennes flickrum och letade ledtrådar. Vi samtalade länge med mamman och pappan och kom ganska snabbt fram till att kvinnan måste ha råkat ut för något. Det byggdes upp en stor organisation av poliser med olika uppgifter. Vi hade möten och avstämningar varje dag. Som aspirant var jag med i allt detta och det var otroligt spännande men också riktigt påfrestande rent psykiskt. Efter en veckas intensiva inre och yttre spaningar hittade vi kvinnan mördad ungefär i det område hon såg senast. Det blev jag och min kollega som fick åka och lämna dödsbudet eftersom vi hade träffat föräldrarna mest. Något av det svåraste man kan ha som arbetsuppgift som polis tror jag. Det påverkade oss båda två. Även om min kollega jobbat längre så vänjer man sig aldrig. Vi grät tillsammans med föräldrarna. Vi stannade kvar i flera timmar. Och så småningom så kom en präst i familjen och då lämnade vi. Jag fick fortsätta jobba med mordutredningen och det kändes faktiskt bra när vi efter en vecka grep en person som efter ytterligare en vecka erkände och sedermera också dömdes till ett långt fängelsestraff för mordet. Det ringde en gubbe och sa att han hade 7 tranor i ett potatisland. Är det något polisiärt? Jag är på mitt första jobb efter avslutad utbildning och frågan kommer från en polis i Hultsfred i Småland. Jag vikarierar som chef på polismyndigheten i Vimmerby i sommaren 94. Det var före förra omorganisationen av polisen som då bestod av 117 myndigheter. Och Vimmerby var en av de minsta. Men även där behövde chefen ha semester och där kom jag in i bilden. Det här var en tid när polisen hade stora resurser men kanske inte alltid använde dem på bästa sätt. Det var en varm, härlig och lärorik sommar. Men vissa medarbetare hade polisyrket som sidouppdrag. De var månskensbönder, biodlare och snickare. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och jag är i alla fall glad och stolt att konstatera att vi tar det uppdraget på mycket stort allvar. Att vara anställd inom polisen är ett av de finaste uppdrag man kan ha tycker jag. Vi företräder demokratin oavsett vem som är misstänkt eller vem som är brottsoffer. Vi skyddar demonstrationer oavsett vilken åsikt som förs fram. Och vi ska ge samma skydd åt medborgare oavsett var man bor i landet.
I never thought like an image passing by. My love, my life, in the mirror of your eyes. My love, my life, I can see it all so clearly. All I love so dearly. Images passing by, like reflections of your. You will be my love and my love. You are my one and only. I held you close to me, felt your heartbeat, and I thought I am free. Passing by, my love, my life, in the mirror of your eyes. My love, my life, I can see it all so clearly, all I love so dearly. Images passing by, like reflections of your. Try to find my love, my life, but I know I don't possess you. With all my heart, God bless you, you are still my love and my life. Yes, I know I don't possess you. With all my heart, God bless you, you are still my love and.
Hur är det att vara kvinnlig chef? Frågan ställs till mig om en rätt ung journalist i samband med att jag tillträdde en ny tjänst när jag var 38 år. Jag svarade, jag vet inte för jag har aldrig varit man, så det är oklart vad skillnaden är. Hade jag fått frågan idag nästan 20 år senare hade jag nog inte varit så kaxig utan svarat annorlunda. Jag skulle nog ha sagt att det är roligt att vara chef och ledare, att mitt jobb består i att ge andra rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Att det är väldigt tillfredsställande att arbeta tillsammans med andra för att utveckla verksamheten. Men att det är kämpigt många gånger när man inte blir lyssnad på. Och att jag många gånger har mötts med olika härskartekniker från prestigefulla personer, främst män. Men även en eller annan kvinna genom åren. Härskartekniker kan man utsätta både medarbetare och chefer för oavsett genus. Men för mig har det blivit extra tydligt i sammanträdesrum eller i olika sammanhang då man till exempel är en grupp där jag sticker ut just på grund av att jag är kvinna. Härskartekniker är någonting som vi använder oss av lite till vardags, medvetet eller omedvetet. De är effektiva för att få en annan person att känna sig illa till mods. De kan användas som en påtryckning för att man vill bevara sin position i en social hierarki genom att få andra att känna sig mindre värda. I mötessammanhang har jag blivit varsade genom att vissa tittat ner i sina telefoner, bläddrat bland papper eller viskat till varandra. Ett perfekt sätt att osynliggöra. Något annat som inte varit ovanligt genom åren har varit att lansera min idé om något som sin egen. Det tror jag inte är särskilt ovanligt, men det är väldigt frustrerande och det är också en annan form av osynliggörande. Något annat som både jag och andra utsatts för är undanhållande av information. Information är ju makt, det vet alla. Därför är det ju ett perfekt sätt att inte ge någon makt genom att undanhålla information eller att bara dela den i en liten krets när man är rädd om sin makt. Det handlar förstås inte alls om någon sekretessbelagd information utan sånt som alla som tillhör någon form av grupp bör få veta. Bara att man utesluter någon eller några i gruppen som inte får vara med. Jag vet att en kollega som var enda kvinna i en ledningsgrupp för många år sedan gick in och satte sig tillsammans med männen i bastun efter att en konferens var slut. Det var där de riktigt viktiga sakerna skulle avhandlas och beslutas och hon ville självklart vara delaktig. Så modig har inte jag varit. Däremot har jag sagt ifrån några gånger på ett väldigt tydligt sätt som inte kan missuppfattas. Det har stört en eller annan och det har inte alls varit till min fördel. Tvärtom har jag ansett som tjurig eller jobbig. Att vara den enda kvinnan vid bordet i vissa sammanhang har inte varit något ovanligt. De gånger när jag och en kollega, också kvinna, lett så kallade kommenderingar tillsammans, till exempel stora demonstrationer med tusentals deltagare, poliskommenderingar vid kungligt bröllop, Almedalen under valet eller Nobelfesten, så har det varit flera och ofta blivit väldigt annorlunda bara genom att vi har varit två. Det skapar en annan stämning och kan vara ganska avväpnande eftersom männen inte behöver mäta sig mot varann när det ändå är vi som är chefer och ledare i sammanhanget. Att vi båda två var rätt prestigelösa och visade att vi inte var bäst på precis allting gjorde naturligtvis sitt till, tror jag. Men också att vi båda var väldigt tydliga med hur vi ville att jobbet skulle göras. Jag skulle verkligen önska att vi slutade prata om saker som mjuka frågor, alltså kulturen på arbetsplatsen, som hur vi är mot varann, utan istället förstod att de frågorna är helt avgörande för våra gemensamma resultat. Att ha en grupp där alla trivs och får komma till sin rätt gör att alla känner ansvar för att göra ett bra jobb mot uppsatta mål. Att ingen behöver sticka ut eller upp mot någon annan. Att ingen ska känna sig utanför utan att alla är viktiga i gruppen. Det är den bästa känslan på jobbet, tycker jag. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you. I will.
lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
Någon gång under våren 2008 när jag jobbade som operativ chef i södra Stockholm blev jag uppringd av en rekryteringsfirma som undrade om jag ville komma och jobba inom kriminalvården. Det visade sig att min chef först blivit uppringd i samma ärende, men att han hänvisade till mig eftersom han visste att jag dels hade jobbat inom kriminalvården och dels var i behov av ett nytt uppdrag. Man tyckte från firman att det lät intressant att jag hade en bakgrund från kriminalvården, visserligen för många år sedan, men även hade varit chef under många år. Så de uppmanade mig att skicka in mitt CV. Efter en lång process med flera intervjuer fick jag i konkurrens med många andra jobbet som chef för anstalten Hall i Södertälje. Att hoppa av polisen efter 17 år kändes konstigt, men samtidigt spännande. Kollegorna frågade, ska du verkligen lämna in brickan? Jag är ju den jag är, oavsett, så jag vågade prova. Det var otroligt mycket som hade förändrats sedan jag jobbade på Österåkersanstalten i början av 90-talet. Rymningarna och fritagningarna 2004 hade satt sina spår när det gällde säkerheten. Det var en väldigt speciell och förstås mycket sluten miljö, men jag trivdes även här. Jag tycker fortfarande att humaniteten och synen på människan finns kvar, trots den höga säkerheten. Det fanns många otroligt intressanta uppdrag att ta tag i. Ett fängelse är verkligen som ett eget litet samhälle där alla behövs. Allt från personalen i köket till vårdarna som sitter i bevakningscentralen eller finns på avdelningarna med intagna, sjuksköterskorna och personalen i verkstaden och skolan. Alla har sin uppgift och sin plats, men de gör jobbet tillsammans. Här träffade jag intagna som de flesta bara läser om i tidningarna. Människöden från världens många hörn. Konstigt att säga att det var ett roligt jobb, men det var det eftersom det fanns ett stort engagemang från min ledningsgrupp och från personalen. Jag stannade i drygt 4 år, sen kom längtan tillbaka till polisen att bli allt för stor. Jag sökte mig återigen till Stockholm och fick jobb som chef i Västerort i Stockholm, där upploppen i Husby började ungefär en månad efter att jag kom dit 2013. Ni kanske minns de där veckorna i maj. Vissa grupper i området såg en anledning att starta det vi kallar för social oro, det vill säga vi kastar sten på polisen och annan blåljuspersonal och förstör allt vi kommer över, arga unga män i huvudsak. En ungdomsorganisation menade att det hela startade med ett polisingripande mot en psykiskt labil person som skulle omhändertas. Han sköts beklagligt nog till döds då han gick till angrepp mot poliserna. Vissa menar att det var gnistan som fattades för att visa frustration med samhället i stort. Upploppen spred sig till flera stadsdelar i Stockholm, till flera städer med så kallade utsatta områden, bland annat Vivalla i Örebro. Sammanlagt brändes runt 150 bilar och kostnaderna för allt uppskattades till drygt 60 miljoner kronor för samhället. Den 15 april 2022, långfredagen, tog flera hundra personer i Örebro sig friheten att gå till attack mot polisen i centrala stan. Man hävdar att anledningen till det var att polisen beviljat tillstånd för en högerextrem dansk medborgare att uttrycka sin åsikt genom en demonstration. Mobben gick till angrepp mot ungefär 100 poliser. Man kastade sten så 12 poliser hamnade på sjukhus, men många fler blev skadade. Man satte eld på 4 specialbyggda polisbussar till en kostnad av åtskilliga miljoner. Man till och med stal vår utrustning. De som betedde sig på det sättet gav sig på poliser som är föräldrar och som ville hem till sina barn för att fira påsk. Istället fick de brutna armar, axlar som gick ur led. De fick glas i sina ögon. De blev rädda för att fortsätta arbeta som poliser och arga, ledsna och besvikna. Stenkastarna gav sig på vår demokrati i Sverige. Vi som är poliser är helt objektiva i vårt arbete och skyddar de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, där demonstrationsfrihet och religionsfrihet ingår. Vi kan tycka att en åsikt är obehaglig, men vi är satta att skydda personerna som framför den oavsett vad vi tycker. Att begå grova våldsbrott mot dem som ska skydda vårt samhälle är helt oacceptabelt. De tog det här tillfället som en anledning att bete sig respektlöst mot hela vårt samhälle, och jag hoppas och tror att vi löser brotten som har begåtts och att det här aldrig någonsin upprepas.
Jag skäms å deras vägnar och hoppas att de också gör det. Jag är otroligt stolt över personalen som stod kvar, kämpade, lät sig hånas, bli slagna och skadade. Men det ska aldrig någonsin accepteras av ett demokratiskt samhälle. Det här måste få ett slut. Vi behöver stå stadigt och vi ger aldrig upp. We can be as free as all the birds in Honolulu. Tell me about your hopes and dreams and let me give them to you. Only you can break my heart and put it back together. We can make a promise that tonight will last forever. When your forgiveness is all said and done, satisfaction is what remains. Don't let them tell you it's running too late, 'cause you know that we'll never change.
Min främsta drivkraft är engagemanget för samhället och önskan att arbeta tillsammans med andra för att ge uppdragsgivaren, alltså medborgarna, en ännu bättre, mer effektiv verksamhet. Det tycker jag att man som medborgare och skattebetalare kan kräva av all statlig och kommunal verksamhet. Att hela tiden arbeta mot uppsatta mål, att tolka målen och bryta ner dem till sånt som går att förstå som medarbetare är en viktig uppgift för mig och mina kollegor i samma sits. Kommunikationen är 80% av mitt och andra så kallade högre chefers jobb. Hur vi säger saker är minst lika viktigt som vad vi säger. En utmaning är att få ner budskapet hela vägen till personalen. Ingen framför en sak likadant. Så en stor del av mitt jobb bygger på att vara tydlig vart vi ska för att sen andra chefer under mig ska få en möjlighet att göra sin tolkning av hur saker och ting ska göras för att ge resultat. På strategisk nivå ska vi inte arbeta med detaljer. Vi ska normalt sett dra de så kallade stora penseldragen. För att vara en sån chef krävs det att jag har tillit till personalen, men också att jag måste hjälpa till och ge personalen rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Efter att jag lämnade länet i mitten av 80-talet trodde jag nog aldrig att jag skulle komma tillbaka. Jag tyckte att småstaden var trång, den stora världen lockade. Under hösten 2018 dök möjligheten upp att söka funktionen som chef för polisområde Örebro. Kanske jag skulle söka. Tanken på att jobba någon annanstans än Stockholm var lockande. Men hur skulle mina barn ta det? En på gymnasiet, en i jobb i Stockholm och en som var nybliven polis, en hund och en ny kärlek. Mina barn har alltid varit högsta prioritet för mig. Men jag har inte valt bort den så kallade karriären. Hela tiden har jag varit övertygad om att det går att kombinera. Ingen ska tala om för mig vad jag ska välja. När barnen var ganska små var jag varannan veckas förälder. Men jag gick inte ner i arbetstid. Var barnen sjuka så var jag hemma. Det gick att vara chef utan att gå ner i tid. Aldrig avkall på att vara en närvarande och engagerad förälder. Heller inte på att vara en närvarande och engagerad chef. Jag hade själv bra chefer och förebilder. Jag tror jag vet att jag har planterat det här synsättet hos mina döttrar och det är jag väldigt stolt över. Tillbaka till Örebro. Jag sökte, jag kom på intervju och fick jobbet efter en lång process. Jättekul, krångligt, dubbelt boende, nya arbetskamrater, massor av utmaningar men otroligt givande och roligt. Klarar jag det här så borde jag klara det mesta. Hittills har jag trots drygt 30 år som chef lärt mig massor i polisregion Bergslagen och i mitt polisområde. Och jag vet att jag också har bidragit till förändringar och förbättringar. Det är hela tiden en utveckling och det drivs jag verkligen av. Att vara tillbaka i länet har också gett mig möjlighet att njuta av den fina naturen, att träffa släkt och vänner och att lära känna nya människor. Så ett råd till er alla som lyssnar. Tveka inte om möjligheten dyker upp. Det kan vara ett nytt jobb eller en annan möjlighet i livet. En av mina tidigare chefer som peppade mig att ta ett jobb för många år sedan sa: du vet aldrig när nästa tåg går, så du måste hoppa innan tåget går. Vad är det värsta som kan hända? Kloka ord som jag gärna för vidare. Det här pratet avslutar jag med att cirkeln slutits nu. Jag vet inte vad framtiden har att ge, men just nu är jag här. Tack för att ni har lyssnat och jag önskar er alla en riktigt härlig och varm sommar.
Du har just hört ett avsnitt av Örebropratarna 2022. Det här avsnittet gjordes av Elisabeth Anestad. Låtlista och övrig information hittar du på vår hemsida orebropratarna.se. Örebropratarna produceras av Jennebo Radio och Örebro-Kuriren och presenteras i samarbete med Företagarna Örebro, Kulturkvarteret, Radio 94,3, Region Örebro län, Örebro Airport, Örebro-kompaniet, Örebroporten samt Örebro universitet.